Vi ber tillsammans. Ja, tack Herre för de gåvor som vi har fått samla in, och vi ber att du ska välsigna dem och låta dem förmeras och bli till glädje både i våra respektive församlingar men också här på Fridhäll under den här säsongen. Herre, vi tackar dig för att du har fört oss samman här, för att du vill göra någonting speciellt just den här söndagen, att du vill tala till oss, öppna våra hjärtan. Öppna våra hjärtan för ditt ord. Öppna ditt ord för våra hjärtan och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Jag läste rätt så nyligen att antalet tatueringar hade ökat väldigt markant i vårt land. Det är så att var och varannan svensk väljer att tatuera sig, åtminstone bland de yngre. Och det kanske är en modig grej i första hand. Men samtidigt kanske det är ett sätt att saluföra sig själv. Här är jag. Det här står jag för. Och kanske det vill markera också identiteten. Vilket sammanhang vill jag tillhöra? Men också, vem tillhör jag? Och det finns ju en mängd sådana här markörer, eller hur? I vårt samhälle idag. Vi skulle nog kunna tänka på väldigt mycket kläder, till exempel har blivit en sån här viktig markör, vem jag är. Ibland en t-shirt med en viss text på som talar om vad jag står för. Och jag skulle kunna tänka mig att vi kan räkna upp väldigt många andra saker om vi skulle ta en diskussion här. Alltså, vad är det som gör att människor är de är, och hur vill man tala om det? Temat idag, det är vårt dop. Det är temat för söndagens texter. Och just dopet är ju en väldigt viktig markör, eller hur? Det är inte något som sitter utanpå, även om det var en yttre handling när vi döptes. Utan det är något som står för något oerhört viktigt. Något som har förhoppningsvis etsat sig in här inne. Och som markerar dig och mig för alltid om vi är döpta. Och jag tror att det är bra att det finns en söndag om året då vi påminns om just det här. För oss som är döpta blir det en påminnelse om vad betyder det egentligen att leva i sitt dop. Och skulle det vara så att någon inte är döpt, så kan det bli en uppmuntran, vad hindrar att du tar det steget. En text här ifrån Andra Mosebokens kapitel 14. Och det här är ett oerhört dramatiskt sammanhang. Ni kommer ihåg när Gud ledde sitt folk Israel ut ur Egyptens land. Och de hade dragit så långt så att de stod nu inför Röda havet. Med bultande hjärta. Därför att bakom dem kom fara och hans här stormande. Och det går nog inte att riktigt fatta och förstå den fruktan och rädsla som fyllde Israels barn. När de såg det här djupa havet framför sig och fienden bakom sig. Och de började ropa till Mose, varför har du fört oss hit? För att dö här i öknen, framför havet. Och så säger Mose, det var inte rädda. Var inte rädda. För idag ska ni bli vittne till, säger han i vers 13, den seger som Herren vinner åt er. Som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er. Och sen händer det här som dagens text talar om. Och vi läser här från vers 21. Mose sträckte ut sin hand över havet. Och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs. Och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet. Medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Och det där har vi kanske sett i olika filmer. Kanske såg den i påskas. Den här filmen som illustrerade det här. Och som sagt, det går nog inte att föreställa sig hur dramatiskt det faktiskt var. Att gå där genom ett djupt hav med en oerhörd, jag vet inte hur hög den där väggen var på bägge sidor. och var med om det här som hände den dagen. Och det är faktiskt två dramatiska händelser som för alltid har präglat judarna och deras tro. Det ena är det som hände lite tidigare, påsknatten. När blodet ströks på dörrposterna och Guds ängel gick förbi. Medan alla egyptiernas söner, förstfödda söner, dräptes. Det är den mest dramatiska händelsen som man firar varje påsk, judarna. Och vi firar ju det som hände sen. När Jesus, vårt påskalam, dog på ett kors. Och hans blod räddade oss ifrån en evig död. Och det ska vi påminna oss om idag också, så småningom i nattvarden. Men den andra stora händelsen, det är just den här som vi läste om. När de vandrade genom Röda havet och blev fria ifrån Egypten och från slaveriet. Det är något av det mest dramatiska, tror jag, som någonsin har hänt något folk i historien. Och gång på gång så läser vi i Gamla testamentet hur man hänvisar till det här som något oerhört. Alltså, kom ihåg vad Gud gjorde. Glöm inte vad Gud gjorde den dagen. Gång på gång skulle Israels barn påminnas om det. Och det var som ett dop, därför att i första Korinthierbrevet 10 står det att de blev döpta där i havet till Mose. De lämnade slaveriet. Och precis som Israel påminns av profeterna i Saltaren och så vidare gång på gång. Glöm inte det här. Det är likadant för dig och mig. Glöm inte vad dopet står för. Glöm inte. Lev i det ständigt. Och vad är det då som dopet egentligen står för? Ja, det första dopet står för, det är att det markerar, det är en markör för Guds nåd i mitt liv. Det nyckelordet, skulle jag vilja säga, i detta, det är att våga lita på vad Gud har gjort. Vad gjorde egentligen Israels barn först den natten då de räddades i Egypten? Ja, de gjorde egentligen ingenting. De strök blodet på dörrposten. Sen litade de fullt och fast på att Guds ängel skulle gå förbi. Vad är det du och jag gör för att få bli Guds barn? Vi har egentligen ingenting. Vi bara litar på vad Jesus har gjort när han dog för oss på korset. Och tacka Gud för det. Och ta emot det han gjorde för oss. Precis som vi läste om i Titusbrevet. Han frälste oss inte därför att vi var några speciella. I en ny översättning så står det så här i Titusbrevet. Det vi läste i Titus 3, 4-8. Det var inte för att vi handlade rätt och följde hans vilja som han räddade oss. Utan därför att han hade medlidande med oss. Genom sin heliga andes kraft lät han oss födas en gång till. Han tvättade bort våra synder och gav oss en ny start i livet. Ja, eftersom Jesus Kristus redan hade räddat oss genom att ta straffet för våra synder, lät Gud sin heliga ande flöda över oss och tvätta oss rena. Han visade oss nåd och förklarade oss oskyldiga. Och nu får vi ärva det eviga livet som är vårt hopp. Tänk vad lätt det är, hörni, att ta det här för givet. Att upphöra att förundras över detta fantastiska. Att vi av nåd faktiskt får vara Guds barn utan att förtjäna att det är ett enda dyft. Att vi, precis som Markus försökte påminna oss förra helgen, inte på något vis ska tro att vi är bättre än andra, utan att allt från början till slut faktiskt är Guds nåd. Genom blodet och genom vattnet i dopet så säger Gud till dig och mig: jag har köpt dig, du är min. Du har inte förtjänat det ett enda dyft. I dopet så är du begravd med mig för att uppstå till ett nytt liv tillsammans med mig. Jag har satt min stämpel på dig. Eller man skulle kunna säga att det är hans tatuering, fast den är inuti, i ditt och mitt hjärta. Du tillhör mig. Nu är du en del av ett nytt folk. Du är en del av ett nytt folk som ska göra min nåd synlig för andra. Jag tror att det här är dopets också första och viktigaste innebörd. Det är den oförtjänta nåden. Ingen av oss har förtjänat det. Ingen av oss kan säga, titta vad bra jag är. Det är helt oförtjänt. Och därför kan vi också se stor generositet på alla andra runt omkring oss. Så glöm inte det. Lita. Lita på Guds nåd. Vad han har gjort för dig. På korset och genom dopet. Men sen finns det en annan sak. Och det är att dopet också är en markör som markerar din och min överlåtelse till Jesus. Det här handlar om vårt fortsatta gensvar. Det står att Israels barn blev döpta till Mose, alltså egentligen till att följa och lyda Mose under hela ökenvandringen till det landet som han skulle leda dem till. Och precis på samma sätt så är du och jag, eller hur, döpta till Jesus. Döpta för att följa honom, för att lyda honom på vår väg genom det här livet. Och jag skulle vilja beskriva den här överlåtelsen också med några ord som börjar på L och tre ord. Och det första det är lämna. Lämna. Det är någon som har sagt så här. Det tog bara några dagar för Gud att föra Israels folk ut ur Egypten. Men i hjärtat så lämnade inte Egypten Israel. De fick inte bort Egypten ur sitt hjärta. Åtminstone inte den första generationen, de som dog där i öknen. Det gick en hel generation. Alltså det var mycket, mycket, mycket svårare att få liksom Egyptens tänkesätt och det liv som de hade levt bakom sig att lämna dem. Och frågan är vi annorlunda idag egentligen? Och det är en viktig fråga det här. Vad är det vi behöver lämna som Guds folk, som efterföljare till Jesus? Vad är det vi behöver lämna? Ja, jag tänkte vi kunde bara ta ett litet surr där vi sitter. Fundera över det. Vad är det vi egentligen behöver lämna som Guds folk? Ta en liten stund runt borden och prata med varandra. Surra lite. Du måste inte prata, men ta en liten stund. Ja. Varför ni skulle vakna lite. Visst är det lätt att man fastnar i de yttre sakerna, eller hur? Att liksom lämna en viss klädstil eller lämna andra saker. Förut var det ju att man ska inte gå på bio, man ska inte göra det och man ska inte göra det. Och det var en hel del massa yttre regler. Alltså Bibeln talar egentligen inte så mycket om det. Utan det är andra saker som är viktigare att lämna. Och i första Korintherbrevets 10:e kapitel så tar faktiskt Paulus upp en del av de här sakerna som han tycker är viktiga att vi lämnar. Och då tar han lärdom precis från Israels folk i Egypten. Och så här säger han om detta. I första Kor 10 och vers 6 säger han så här. Allt detta exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Begäret, säger Paulus. Det är en sån här viktig sak att lämna. Och vad var det egentligen som hände med Israels barn? De var ju inte nöjda med det Gud försåg dem med, eller hur? Hela tiden längtade de tillbaka till Egyptens köttgrytor. Och vad var det de längtade tillbaka till? Jo, det som tillfredsställde dem för stunden. Att ha begär är att söka sin tillfredsställelse i något annat än Jesus och det som han betyder för oss. Och det tror jag att Gud uppmanar oss att lämna. Det här kan vara väldigt många olika saker för olika människor. För en del kan det vara ett onaturligt begär efter mat, efter porr, efter prylar, efter status. Kanske för många ungdomar att jag måste få en massa gilla på Facebook om jag ska betyda någonting. Och Gud säger, nej men vi får lämna allt det där. Det är han som är min tillfredsställelse. Det är han som är mitt stora begär. Låt inte något annat liksom få ta upp den här känslomässiga platsen i ditt hjärta som Jesus ska ha. Lämna begäret, säger Paulus. Och så fortsätter han. Bli inte avgudadyrkare som så många av dem blev. Trots att de hade fått vara med om så mycket oerhört stort så hade ju Israels barn så svårt att lita på den Gud som de inte såg. Istället gjorde man, som ni kanske vet, en gjuten kalv av guld och tillbad den. Och du tänker så här, vad är det Roland pratar om? Det här är fullständigt oväsentligt för att det här har ingenting med mig att göra. Vi är inga avgudadyrkare. Är du så helt säker på det? Vad är egentligen en avgud per definition? En avgud, som Bibeln definierar det, det är någon eller något som tar den plats som Gud skulle ha haft i mitt liv. Det är en avgud. Det är hur Bibeln definierar en avgud. Det är när något, antingen som jag har gjort med mina händer, som någon annan har gjort med sina händer, eller någonting annat tar den plats och den uppmärksamhet som Gud skulle ha i mitt liv. Och då är det helt plötsligt mycket, eller hur, som kan bli en avgud i mitt liv. Som jag liksom spenderar all min tid och min energi på. Och så får Gud ta lite grann det som blir över vid sidan om. Ja, det skulle vara frestande att räkna upp specifika saker. Jag ska inte göra det. Utan jag vill att du själv funderar. Och fortsätter att fundera också efter den här predikan och i veckan. Finns det sånt som i mitt liv tar den plats och den uppmärksamhet som Gud skulle ha? Vad är det som hotar att skymma sikten för Gud? Alltså det är klart att du måste ta väldigt mycket av din vakna tid för ditt jobb. Alltså det är inte det jag tänker på. Utan det är allt det som skymmer sikten för Gud. Som tar upp hela min uppmärksamhet. Och som blir mitt fokus i livet. Det är en avgud. Och Paulus säger, fly avgudadyrkan. Och det säger även Nya testamentet till oss som Guds barn. Lämna det. Så fortsätter han här, han är väldigt tydlig. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde, så dödades också 23 000 på en enda dag. Det här är Nya testamentet, en varning. Och det är klart, det här är ett svårt ämne. Och jag har inte tid att beröra det så mycket idag. Det är mycket hysch-hysch kring det här. Men visst är Bibeln tydlig också på det här området. Att sexuella förbindelser utanför det som Gud har menat för man och kvinna i äktenskapet. Det säger Bibeln, det är otukt. Men Jesus går ju ännu längre i sin bergspredikan. Han säger där att till och med att ha begär i sitt hjärta till någon annan än min partner, säger Jesus, är otukt. Och då undrar jag, vem av oss går fri? Kan du ärligt säga, jag har aldrig haft begär i mitt hjärta till någon annan. Jag kan inte säga det. Och därför så tror jag att vi ständigt behöver gå till Herren. Och be om rening och be om att bli fri ifrån det här. Det är så svårt faktiskt i vår sexualfixerade kultur att leva rent. Och här tror jag att vi behöver hjälpa varandra. Kanske ibland att bryta ett destruktivt mönster. Alla tror jag behöver vi stor ödmjukhet. Och inte en dömande attityd. Utan en insikt om att jag själv dagligen behöver rening. Och faktiskt lämna det som jag vet inte behagar Gud. Och det tror jag inte vi gör genom att kämpa emot det förtvivlat. Utan som någon sa, att vända oss till honom som är det renaste och finaste som finns. Därför att när jag liksom vänder mig mot honom och tar in allt som han har att ge mig. Ja, men då får det andra helt plötsligt ingen plats. Då blir det rätt så oväsentligt. Det är vägen. Paulus fortsätter här. I vers 10. Knota inte som många av dem gjorde. Knota inte som många av dem gjorde. De dödades av förgöraren. Och är det någonting som präglade Israels barn under ökenvandringen, så var det just det här. Deras knotande och klagande. Därför att de mötte väldigt mycket prövningar som Gud sände i deras väg. De klagade över maten. De klagade över alla omöjligheter de såg framför sig. De klagade över den torra öknen. De klagade över att de inte fick vatten. De klagade över Mose. Alltså, det var en lång lista av klagan. Och egentligen, säger Paulus, var det en klagan mot Gud själv. Det var ett uttryck för att de inte litade på Gud. Att Gud hade deras bästa för ögonen. Att Gud skulle leda dem genom allt som de gick igenom till en plats som han hade bestämt. Jag tror att det är lätt för dig och mig att hamna i samma sits. Därför att hela vår kultur, och speciellt vår svenska kultur, den går ut på det här: var aldrig riktigt nöjd. Eller hur? Var inte nöjd. Och det är så lätt att vi börjar knota och klaga över vår lott i livet och över allt det vi möter. Och det kan lätt leda till bitterhet, till besvikelse mot Gud själv. Och Paulus säger: lämna detta och lita på Gud istället. Så det finns en del saker som är viktiga att lämna. Allt det som hotar att förstöra vårt liv. Bara väldigt kort, de övriga två L:en. Lyda. Ja, jag vet, det här är inget populärt ord idag. Det har blivit nästan ett negativt laddat ord, eller hur? I vår kultur. Inte ska man lyda någon. Framförallt inte lyda läraren om man går i skolan. Och framförallt inte lyda sina föräldrar, utan jag ska leva mitt eget liv. Och jag tror att det här gör att även vi som Guds barn kan ha svårt ibland för det här med lydnad och lärjungaskap. Att följa Jesus. Vi kan ha svårt för det. Ändå sjunger vi ju: jag följer världen. Jag lämnar världen och följer Jesus. Och lyder honom. Jag tillhör inte längre mig själv, säger Paulus. Alltså, det viktigaste i livet är inte längre att till varje pris tillfredsställa mina egna önskningar, utan att göra det Jesus vill. Han är först i mitt liv. Nu vill jag tjäna honom och hans rike med min ekonomi, med mina pengar, med min tid och med mina gåvor. Det här skulle vi kunna ha en egen predikan om, men fundera vidare. Vad innebär det för dig just nu att lyda Jesus? Vad är det Jesus kallar dig till på din arbetsplats, i din vardag och i din familj? Dopet påminner oss om att jag tillhör inte längre mig själv. Jag är köpt, betalningen är given. Jag är köpt med ett oerhört pris för att följa Jesus. Så finns det ett sista L. Och det är längtan. Längtan. Jag tycker det är det vackraste av alla de här L:en. Jag har lämnat det gamla livet, mitt självcentrerade liv bakom mig. Jag vill följa Jesus varje dag, oavsett prövning och svårigheter som jag går igenom just nu. Och så längtar jag, eller hur? Jag längtar till ett bättre land. Den nya generationen israeliter, många av dem som föddes där i öknen, de befriades från det här att ständigt se tillbaka och knota och klaga. De hade en ny längtan. De längtade inte tillbaka. De längtade framåt. De längtade hem till det land som Gud hade lovat dem. Och det här var en motivation för dem. Någonting som sporrade dem under alla de prövningar och svårigheter som de gick igenom. Jag hoppas att det är den här längtan som präglar ditt och mitt liv. En längtan. Därför att Gud har inte lovat oss ett lätt liv. Det kommer att bli tuffare och tuffare, tror jag, att vara kristen i vårt land. Det är det redan nu. Men vi vet att vi är på väg till ett bättre land. Okej, i hjärtat är jag främling här. Jag vet att det här inte är mitt rätta hemland. Samtidigt lever jag ju här och nu. Så det här betyder ju inte längtan. Betyder inte att jag liksom vänder mig bort ifrån mina omständigheter eller ifrån mina... Från det liv som jag lever här och nu. Jag lever fullt ut. Men jag längtar. I mitt hjärta vet jag att det finns någonting bättre. Som ligger framför. Och det gör att jag kan hålla ut. Det gör att jag kan vara glad. Mitt i prövningarna. Jag behöver inte liksom hänga läpp. Även om det blir jobbigt och svårt. Jag längtar till något bättre. Ta med dig de här fyra L:en. Du kanske inte kommer ihåg så mycket annat av det jag har sagt. Men försök ta med dig det här. Som dopet vill påminna oss om. Att lita på Guds nåd. Lita på vad han har gjort för dig. Och ständigt gå tillbaka till detta. Det ska vi göra nu snart när vi firar nattvard också. Då vi... På nytt igen få påminnas om vad Jesus har gjort för oss. Det här största som jag absolut inte har förtjänat. Jag får lita på hans nåd. Men så handlar det också om att lämna. Att lämna allt det som vill förstöra min relation till Jesus. Allt det som vill bryta ner. Att lyda honom, att följa honom varje dag. Och att i mitt hjärta ha en längtan. Till allt det som Gud har berett för dem som älskar honom. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för vad dopet faktiskt vill säga oss. Herre, jag ber att vi ska få leva i vårt dop. Herre, leva i denna tacksamhet till dig. För vad du har gjort för oss, både på korset men också i dopet. Herre, där vi har fått ta emot din nåd som är så oändligt stor, så totalt oförtjänt. Tack Jesus. Tack, tack. Men också här är att det får vara en överlåtelse från var och en av oss. En överlåtelse till dig. Herre, du ser var och en av oss här. Du vet precis vad var och en behöver lämna. Det kan vara olika saker för olika individer, men Herre, du känner mitt hjärta, du känner vars och ens hjärta. Jag ber dig, Herre, att just det som du har talat till oss om genom din heliga ande idag, påmint oss om. Att vi inte ska klänga fast vid någonting av det, utan våga släppa taget, våga lämna det. Våga lämna allt det som hotar vårt liv, som hotar friskheten och innerligheten och närheten i vår relation till dig. Låt ingenting få ta den platsen. Och så ber jag dig, Jesus, att vi ska kunna följa dig i lydnad varje dag. Gå i dina fotspår, lyda dig. Herre, att du får vara den som bestämmer. Och att du får tala till oss vad det betyder just där vi finns, att följa dig. Och så ber jag att aldrig den här längtan ska gå bort i vårt hjärta. Att vi aldrig ska tjusa så mycket av det närvarande. Att vi glömmer att längta till allt det som du har berett för dem som älskar dig. Tack Jesus. Vi prisar dig och upphöjer dig. Amen.